aspekter jag ska ta upp här i inledningen är för bra inledningsmaterial för att inte ta upp. Så nu ska jag bygga en kedja som började för flera hundra år sedan, även om uppgifterna har ifrågasatts delvis. Min ingifta släkting, bonden Ingvar, han drack jämnt kaffe som rikligt kryddades med sockerbitar. Det var en höjdpunkt på dagen när man som 7-8-åring likt Emil i Lönneberga fick komma ut på åkrarna med kaffe och bullar till Ingvar. Redan från 13-årsåldern var jag själv kaffedrickare med mycket mjölk och socker i. Sen övergick jag till att inte ha något i utan bara dricka kaffet. Kaffe gick som en röd tråd genom livet. Varje kväll dracks det kaffe till rederiet, Rena Rama Rolf eller något annat festligt som gick på tv. Och som student kanske kaffeintaget pikade bortom alla rimlighetsnivåer. Men också i lärarkarriären har det blivit en del kaffe får man säga. När jag flyttade till Stockholm i närheten av Hammarbyhöjden 2015 så upptäckte jag vartefter ett fantastiskt bageri. Och det blev en tradition att varje helg gå dit och köpa så stora croissanger som de bara hade. Och det var rätt stora där. Sen satte man i sig den där lyxfrukosten, kaffe och croissant. Och det där kunde man se fram emot en hel vecka ju. Helt klart en förhöjning av vardagen. Jag tror att det var Peter Wennman på Aftonbladet som gjorde en grej av hur onyttiga fransmän och franska fotbollslandslaget var med sina frukostar. Allt som innehöll fiber, det fnös man åt. Croissanger och baguette, det var vad Thierry Henry och gänget skulle ha. Med kaffe, det räckte. Sen kunde man gå ut och vinna världsmästerskap. Och om vi får tro uppgifterna som vi själva har varit med och etablerat i avsnitt 354 om kaffets historia, så kom kaffet på allvar till Europa i slutet av 1600-talet. Närmare bestämt efter turkarnas belägring av Wien 1683, då man påträffade stora mängder kaffebönor i turkarnas övergivna läger. På samma tema ska croissangen ha uppstått under belägringen då stadens bagare firade en delseger med att tillverka små halvmåneformade bakverk eftersom halvmånen var turkarnas symbol. Det ligger kanske en del i uppgifterna och i så fall är utfallet av belägringen av Wien 1683 något som inte bara avgjorde historien på ett högre plan utan också på ett vardagsplan som alltjämt har betydelse. Kanske sitter du just i detta nu med en kaffekopp eller croissant i handen och tänker, hur gick det här till nu då? Nu ska vi till Wien.
Det var en vidunderlig resa längs referenser där från någon sorts Astrid Lindgrensk bonderomantik till en Stockholms-parisisk förortsidyll.
Ja.
Och så Thierry Henry swishade förbi i farten också.
Ja visst, det är ju croissanger och kaffe går att spinna mycket kring.
Ja, tror du på den här berättelsen om att det var Wiens bagare som uppfann croissangen under belägringen?
Ja, det är den uppgiften som man har sett både här och var i böcker och på internet. Och naturligtvis så vet man inte om det stämmer helt och hållet. Men jag har inte någon annan förklaring på hur croissangen har uppstått. Men du är ju alltid böjd att inte ta upp saker och ting i och för sig.
Jag vet inte. Jag tycker bara att det är ett väldigt krångligt bakverk att ta sig an i en belägrad stad. Ganska sent under belägringen också.
Ja, det är ju sant.
Jag ser praktiska problem i det, men det är ju kanske en häst vars mun man inte behöver gräva i så noggrant heller.
Innan vi hoppar in i det här avsnittet om Wien så måste jag bara säga att imorgon släpps ju min bok Det kom, det såg, det segrade. Och eventuellt kanske så är jag med i Nyhetsmorgon här på morgonen, men ni kan ju ha koll på det också om ni ändå sitter och tittar på Nyhetsmorgon. Men annars får ni spankulera iväg till närmsta bokhandel, tänker jag.
Eller så kan du lägga upp det eventuella klippet på Facebook-sidan. Så får alla se det. Kan man gå in där och läsa massa annat. Ja, vi ska ju gå man ur huset till bokhandeln.
Trevligt, då syns vi vid någon av dem.
Själv ska jag beställa ett exemplar, kosta vad det kosta vill, som Olof Celsius tror jag sa om Linnés lappländska resa.
Ja.
Så peppade jag.
Härligt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
När vi pratar om något som har hänt i Sverige på 1600-talet så då går vi ju sällan tillbaka till när Sverige blev till i skarven mellan 11- och 1200-talet.
Nej, det behövs ju inte i regel.
Nej, vi bedömer i alla fall det som att det inte behövs. Nej. Men nu ska vi prata om Osmanska riket på 1600-talet. Och då kanske det kan krävas lite mer bakgrund och förklaring, lite hastigt i alla fall. Även om det är ett eget avsnitt någon gång så kan det vara nyttigt med en kort bakgrund här så att alla är med tryckt på tåget vad Osmanska riket är. Det grundades alltså sent 1200-tal som en liten klick på Anatoliens västra del. Och Anatolien är alltså det som idag är benämnt som Turkiet. Och att det heter Turkiet, det är för att osmanerna var ett turkiskt folk. Turkiska folk hade ju då svept in till häst från stäpperna i alla tider, får man säga. Och ställde till oreda för civiliserat folk. Men de här turkarna bestämde sig för att stanna upp och börja bygga en statsbildning helt enkelt. Och den första härskaren hette då Osman den första, vilket också förklarar dynastin och rikets namn, osmanerna. Den tredje härskaren, Murad den första, var den som tog titeln sultan. Och Murad är också den som kommer att utöka rikets gränser på Balkan och sådär. Han krigar mot bulgarer och serber och ungrare och hela högen där. Och det var också Murad som stupade eller lönnmördades av den serbiska riddaren Obilić efter slaget vid Trastfältet 1389. Känt från avsnitt 155 av Historiepodden.
Just det, det är en av de forum där slaget vid Trastfältet har diskuterats.
Ja, jaha, du är lite försiktig att tänka att det har nämnts någon annanstans med.
Ja, det har det ju. Ja. Bland en och annan nationalistiskt lagd serb till exempel.
Som granne hade osmanerna det grekiska / östromerska bysantiska riket som de redan från början hade tagit över territorium av ju. Och de första seklerna så var ju det bysantinska riket, alltså grekerna, själva ärkefienden. Men turkarna går ju segrande under kampen, som bekant, 1453. Och Konstantinopel erövras efter ungefär 1 miljon belägringsförsök. Och det här är känt från Historiepoddens fjärde avsnitt, när Östrom faller, Konstantinopels fall.
Ja, jag tror att du menar Angolas självständighet och Östroms fall. Ja, det var ju på den tiden som vi tyckte att två stycken stora historiska skeenden var lämpligt att ta i ett och samma avsnitt.
Precis, ja. Men striderna och expansionsfasen är inte slut bara för att man tar över Konstantinopel. Utan sen kommer Suleiman den första, eller den store, på 1500-talet. Och det blir väl någon slags peak i vitalitet, styrka, hunger, fantasi och allmän växtkraft här kan man säga.
Mm.
Bland annat belägras ju Wien 1529, förgäves då. Men ändå, riket sträcker sig från Persiska viken i Bagdad i sydöst till Belgrad och Budapest i norr. Och i väst ligger hela nordafrikanska kusten bort till Alger under osmanernas kontroll.
Är det rimligt att påstå att från sent 1400-tal till kanske 1566 eller så är det, om inte det, så i alla fall ett av de starkaste imperierna i världen?
Ja, det är det verkligen. Och på 1600-talet så kom ju mycket av det präglas av bråk mellan katoliker och protestanter, som bekant. Mm. Och osmanerna, de ingår ju faktiskt diverse allianser med protestantiska monarker. 1645 så påbörjar ju osmanerna en erövring av Kreta, som är den sista kristna utposten i östra Medelhavet. Och det där går ju rätt bra, bortsett från en stad som vägrar att ge upp, med stöd av Venedig har jag för mig.
Alltså Venedig har ju egentligen sedan 1200-talet och korsriddartid haft kontroll över Kreta. Kreta har varit något sorts... Ibland så kallar ju folk Gotland för ett osänkbart hangarfartyg. Nu var inte flygplan en så stor grej under 1600-talets krigsföring. Men det var ju lite som någon sorts bas där i Medelhavet som Venedig hade använt Kreta. Och Kreta var ju viktigt, en viktig utpost för dem.
Mm. Annars är ju 1600-talet lite av en period av stagnation kanske. Vilket inte är helt oväntat med tanke på hur omfattande expansion det har varit tidigare. Man kan ju inte...
Du menar att det finns någonting så här nästan naturligt i ett imperiebyggande, att efter en väldigt liksom expansiv och ihängande period så blir det någon sorts, i bästa fall konsolidering, i sämsta fall stagnation.
Ja, något åt det hållet. Det här råkar ju då sammanfalla med en rad starka kvinnor under 1600-talet också som dominerar i palatset. Och det är ju då, de gör det som mammor till sultanerna. Jag tänker framförallt på Kössem och Turhan. Som vi av en händelse pratar om i avsnitt 130. Och palatsintriger var ju ganska vanligt under 1600-talet. Och för all del kanske både före och senare också, men särskilt på 1600-talet. Och det var ju i samband med en sån här som släkten Köppelö kommer att segla fram till väldigt stort inflytande under 1600-talets andra hälft. Och den här släkten ska vi prata lite om också snart.
Ja, i alla fall i brittisk historieskrivning. Jag gick och slog i Encyclopedia Britannica för att läsa deras ganska mustiga berättelser om det osmanska riket. Så är den här stagnationen och nedgången tillskrivits sultanernas minskande intresse för själva styrandet.
Mm.
Att när de försvann in i sina harem så föll ansvaret istället på storvisiren. Och ett hjälpsamt sätt att tänka på det är väl att sultanen är kungen eller presidenten och storvisiren är premiärministern i det osmanska riket. Och storvisirens roll blev ju viktigare och viktigare i samhället, och den port, höga porten som ledde till storvisirens palats blev under 1600-talet, framförallt i Europa, en symbol för själva riket. Men, skriver Encyclopedia Britannica, även om storvisiren kunde agera i sultanens namn i rikets angelägenheter, kunde han inte ta sultanens plats som föremål för lojalitet hos rikets olika klasser och grupper. Att i den här tidiga moderna imperietanken, som när vi pratade om Ryssland för x antal avsnitt sedan, så var ju mycket lojalitet knutet till en person, en tsar eller en sultan. Och nu började det där spädas ut. Och att storvisiren hade blivit mer och mer inflytelserik i samhället, det betyder ju inte nödvändigtvis att de här storvisirerna satt speciellt länge på sin post. För det var ju olika familjer som konkurrerade om makten och pushade för att avsätta varandra från tronen. Och storvisirerna var ju också beroende av andra grupper, inte minst inom det militära. Janitsarerna, det osmanska rikets stolta elitförband med infanteritrupper, spelar ju ofta en stor roll i det här. Just 1600 och kanske ännu hellre 1700-talet är en period av förfall för janitsarerna. Rekryteringsbasen hade ju alltid varit att det kom unga män från rikets kristna undersåtar som skickades som tribut till sultanen. Mm. Men det här systemet hade börjat avvecklas, och janitsarernas ställning under 1600- och 1700-talet är inte vad den en gång var. Det är ett exempel på en slags inledande skoskav i imperiet som 200 år senare kommer blomma ut i hela idén om Europas sjuke man-epitetet.
Ja.
Och det här är sant på en övergripande nivå. Sen är det också sant att under den ledare, den storvisir vi nu ska presentera, så var janitsaren ett fruktat och effektivt elitförband. Så, som Ulf Kristersson brukar säga, man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Är det han som brukar säga det framförallt?
Nej, han har sagt det väldigt mycket sedan han blev statsminister, jag har tänkt på.
Jaha.
Alltså Ulf Kristersson har pratat så mycket om Turkiet att när jag läser de här källorna om turkisk historia så får jag lite grann Ulf Kristerssons röst i mitt huvud. och inte minst det här citatet att Turkiet fattar turkiska beslut och det respekterar vi.
Ja.
Varje gång som någon turk fattar ett beslut i det här så är jag lite grann infogat i mitt huvud. Och det respekterar jag att... Storvisiren fattar sina turkiska beslut.
We do believe, as Jens Stoltenberg does believe, that we are ready for ratification, but we respect that only Turkey can make Turkish decisions.
Ja, och när han fattar sina beslut, Kristersson alltså, så är det svenska beslut då, eller?
Ja.
Ja, det brukar ju vara så när en regering fattar beslut som bygger på sin egen regerings beslutsunderlag, så blir ju det vederbörandes nationella beslut.
Ja, och det respekterar du?
Det respekterar jag.
Ja,
men
okay.
Vad han menar är väl då att man tar beslut utifrån sina egna intressen förstås.
Ja, som ibland går stick i stäv med svenska intressen.
Ja, ja just det. Det är det han vill ha fram med. Mm.
Ja. Hur det kommer sig att den här familjen Köprülü kommer bli ständiga abonnenter på storvisirämbetet, det har ju att göra med den här stagnationen i riket. Dels beror den ju på utrikespolitiska skäl. Den här belägringen eller erövringen av Kreta hade ju lett till att venetianerna som motdrag hade inlett en flottblockad vid Dardanellerna. Men det fanns också inrikespolitiskt flera problem. Valutans värde dök, man fick arméuppror på halsen.
Ja, alltså det är 1656 som det blev ett uppror bland soldaterna som är arga på inflationen, eftersom deras löner då blir inte lika mycket värda som de var nyss.
Nej.
Och apropå nutid, är det inte så att inflationen är extremt hög i Turkiet, till och med om man jämför med den svenska inflationen?
Helt riktigt, och där var man ju före resten av världen med väldigt hög inflation också, så en trendsättare på det sättet.
Mm.
Och när man har utrikes- och inrikespolitiska problem, i det läget behöver man vända sig till en trygg alban. Och det var ju Mehmet Köprülü, född strax utanför Berat i Albanien. Det säger jag mest för att jag har varit där. En stad som är med på UNESCOs världsarvslista. Helt otrolig. 5 av 5 rekommenderar varmt.
Ja. Ett av kraven som de här upprörda soldaterna hade var att 30 ämbetsmän skulle avrättas. Och vem är det som bestämmer egentligen på den här tiden? Jo, det är ju sultanmodern Turhan. Och snart dinglar de då med sina turbanförsedda huvuden vid ingången till Blå moskén. Och efter det här så känner hon sig ju lite pressad, och det är då hon vänder sig till den här Köpülü Mehmet, som då var en guvernör eller en pascha. Hon behövde hjälp att styra upp saker och ting. En pascha är ju då en ämbetsmannatitel kan man säga, eller guvernörstitel. Det här är ju ett begrepp som ibland används för att beskriva någon som är lite lat. Varför då? Jag har minnen av att min mor ofta skrek på mig när jag var yngre att jag satt där som en annan pascha. Och det kunde inte jag begripa varför jag fattade inte vad det var. Det var ju först senare när man blev historiskt bevandrad man insåg att jaha, hon tycker jag är lat.
Ja, det är en fin tradition, för jag har hört dig beskriva din egen son som sittande som en annan pascha.
Har jag?
Ja, det har. Så att det är rakt genom generationerna.
Ja, men det är ju, det kanske är någon form av västviden orientalistisk syn förstås, att pascherna satt på en kudde bara åt vindruvor. Så var det ju inte, de kunde ju vara olika energiska givetvis. Och bland annat den här Köpülü Mehmet då, han var ju ganska driven får man säga, och får då nästan diktatorisk makt som storvisir av Turhan.
Ja, och skaffar sig nästan diktatorisk makt också. För dels så han fixade ju löften om att sultanen och sultanmodern inte skulle lyssna på hovskvaller, och att ingen skulle ha mandat att ifrågasätta hans order. Och liksom hela hans tidiga gärning går ut på att han fokuserar maktutövningen till sitt ämbete. Han sätter sina egna killar på de viktigaste posterna och han gör sig av med andra eventuella problem. När osmanska kavalleriets ledarskikt satte sig mot honom så lierade han sig med janitsarerna och de muslimska lärda för att krossa det här upproret. Så det är också en sorts, jag får använda en annan historisk klyscha, en durkdrivenhet som gör att han faktiskt klarar av att fixa sig de här diktatoriska, despotiska maktbefogenheterna.
Mm. Ja, man kan ju säga att vad Köpülü gör är ju att återställa forna tiders ordning och reda. Det här att stagnationen hade infallit under 1600-talet och att riket var lite grann, höll på och krampaktigt, kom inte framåt. Det styr han upp här. Och den främsta metoden för det här var ju att inskärpa då gamla militäriska seder igen, till exempel. Mm. Och det ger ju riket en viss svung det här, eftersom man kommer att börja expandera igen de närmsta decennierna här framöver. Vi är ju på 1650-talet, han kommer att dö 1661.
Kan man vara lite snabbt lista då, att det han gör till exempel är att han framgångsrikt bryter den här venetianska flottans blockad vid Dardanellerna. Han vinner tillbaka öar i närheten, Lemnos och Tenedos. Och han börjar städa ut vasaller i rikets västra delar som inte var nog lojala. Allra helst gällde det här Transylvanien. 1658 skickade man ut en expedition som gjordes av med den tidigare prinsen och satte en ny på plats. Så det är ju, som du säger, ett effektivt och strikt och militärt framgångsrikt ledarskap som han hinner med innan han plockar ner skylten.
Likt en Gustav Vasa sitter han ju också och sneglar konstant med skägget hängande över räkenskaperna för att få dem att gå ihop. Så han har ju koll på debet och kredit här också.
Exakt. Nu har vi ju gjort ganska många poddavsnitt tillsammans, så det är inte så konstigt att referenserna börjar vara ungefär likadana. Och Gustav Vasa ligger ju nära till hands, men jag tänkte också att det står här i mitt manus Gustav Vasa. För det är ju för första gången på mycket länge så är det plus minus noll på kontot. Det går in lika mycket pengar som det går ut.
Ja, men det är väl en bra jämförelse. Det är faktiskt inte alla kungar som har varit så noggranna med ekonomin. Men här har vi ett svenskt exempel på väldigt ekonomiskt sinne, får man ju säga. Och det hade ju Köpylle också. Och han dog väldigt gammal, alltså 85 år på 1660-talet. Det är ju imponerande.
Mm.
Men det är alltså inte han som kommer att ha så mycket med belägringen av Wien att göra. Däremot så hör det ju till saken att han får ordning på Osmanska rikets förvaltning. Och det är ju hans ett som kommer att fortsätta sitta på storvisirposten.
Precis. Man kan ju nästan snacka om en slags storvisir-dynasti här som på något sätt för historien fram till det att de osmanska trupperna kommer marschera in i Österrike. Han kommer följas av Fasil Ahmed Köprülü, det var hans son. En mildare men ändå effektiv ledare under vilket bland annat Kreta slutligen blev helt osmanskt. Jason Goodwin som har skrivit boken Horisontens härskare gör den poängen att det var sista gången som Osmanska riket expanderade i vad han kallar liksom civiliserade eller befolkade områden. Man är ju med i en sorts vild jakt med bland annat Ryssland och Polen om territorier norr om Svarta havet, men där handlar det i mycket större utsträckning om stepp än vad det gör på Kreta som var gammal medelhavskultur.
Det är svårt att hitta riktigt rationella skäl för kriget som turkarna utropade 1682 egentligen. Men ett skäl var ju att stödja den greve som heter Tökely i Ungern som hade gjort revolt mot österrikarna. Och turkarna hade utsett honom till turkisk vasall. Och det verkar som att sultanen då, Mehmet den fjärde, hade bestämt sig för att nu ska vi en gång för alla besegra Österrike och kejsaren här bara. Och så ska vi stödja den här greven i Ungern.
Mm.
Den tysk-romerska kejsaren då av ätten Habsburg var ju den som styrde över Österrike. Men på ett formellt plan så är han ju också herre, kan man säga, över alla de 300 tyska staterna. 30-åriga kriget hade ju i och för sig visat att den makten fanns ju mest på pappret och inte någon annanstans. Det var ju det 30-åriga kriget handlade om. Men det var ju ändå så att han formellt hade alla de här rikena i Tyskland på sin sida också. 1683, som det här avsnittet kommer kretsa kring nu med belägringen av Wien, då hette kejsaren Leopold den första.
Mm.
Han hade stort svart hår, vilket förmodligen är en peruk, eftersom man hade peruker på den här tiden. Men han hade också ett par för tiden ganska ovanliga svarta små mustascher. Och ett sedvanligt habsburgskt avlångt ansikte med örnäsa, underbett och på varenda tavla som man kan hitta på Leopold den första så har han en enorm underläpp. Han hade väl eventuellt blivit påverkad av den här genpolen som de inte blandade ut så mycket.
Ja, jag ville inte ställa frågan, men det är, så fort du började beskriva det typiskt habsburgska så får man ju de här incestbilderna i huvudet.
Ja, det är ju det.
Alltså, mest av släkttavlor som snurrar runt. Mm. Om ni undrar vad jag avser med incestbilder.
Han är inte den fulaste heller.
Nej, det är ju, man kunde ju renodla genpolen ännu några vänder.
När krigsförklaringen från osmanerna kom i augusti 1682, då skickade Leopold ut bud till alla de tyska furstarna. Kom igen här nu, sluta upp till Wiens försvar, vi behöver hjälp. Men det här är ju inte första världskriget när folk rusar in under fanorna inför kommande äventyr direkt. Nej, de här tyska furstarna, de är högst osäkra på om de har lust med några mer krigiska bestyr mot turkarna just nu, så allt tar tid. Det här, det blir väldigt sega kvarnar som maler. Och under tiden så marscherar då en armé på mer än 200 000 personer norrut mot Wien. Och det är turkarna då. Marschen har börjat den 1 april 1683. Armén innehåller åtminstone 140 000 till 150 000 soldater. Och sen är det en massa andra också förstås som hjälper till kring trossen och sånt där.
Just det. Sultanen följer med till Belgrad där han hoppar av För där ska han stanna och jaga lite grann.
Ja, men det är ju bra när ändå det är liksom en hel armé som är på väg åt ett visst håll där man ändå har sina favoritjaktmarker. Då följer man ju med liksom.
Ja, sen när man är lite närmare också kanske man får lite nyheter om den här spännande expeditionen snabbare än vad man hade fått annars.
Så det är inte sultanen som kommer att leda det här, utan det är ju alltså istället hans storvisir då förstås, som heter Kara Mustafa vid det här laget. Och han är då en av familjen Köpulis skyddslingar. Han är ingift, tror jag.
Ja, det är han.
Och han kallas då Svarte Mustafa eftersom han hade fått ansiktet förstört i en storbrand vid ett tillfälle. Det där ser man inte mycket av på tavlor dock. Då är det en herre med huvudet på sned under en stor turban. Och så har han ett brunt stort skägg med böljande mustascher och vänliga med lite sömniga ögon som tittar på en.
Ja.
Rapporterna till Wien om den här framryckande armén blir allt mer panikartade. En Habsburgsk armé har valt att retirera bara inför åsynen av turkarna. Man måste ha hjälp, för det här kommer inte gå annars, det inser man.
Nej.
Och vi har ju den polske kungen här i sammanhanget med Johan den tredje Sobieski, som visste att osmanerna absolut kunde tänkas ge sig på Polen efter att de har besegrat Österrike. Turkarna hade ju redan på 1670-talet fört krig mot Polen i det som idag är Ukraina. Och därför var det ju då delvis av egenintresse som Sobieski bestämmer sig för att alliera sig med kejsaren.
Mm.
Dessutom så blev han ju uppmuntrad till det här förstås av en massa pengar från katolska kyrkan.
Just ja, påven lovar att gå in med 500 000 gulden till den polska saken. Nicolas Rockberger i sin bok om Österrike-Ungern spekulerar fritt också att kanske var det ett tack till österrikarna efter den hjälp som Polen fått mot svenskarna under Karl den tionde Gustavs krig.
Ja.
Men jag vet inte, brukade tidiga moderna stater
av tacksamhet
respektera och högakta tacksamhetsskuld på det sättet?
Jag är ju tveksam till det där, ja. Jag tänkte först bara, ja, det kan det ju vara kanske spännande att man brydde sig så mycket om det. Sen började man tänka efter, var Sobieski ens aktuell då när Karl den tionde var snurrad i Polen? Nej, han kom ju först senare, och om han själv inte hade fått hjälp av kejsaren mot den svenska kungen, skulle han då fortfarande komma ihåg det här av den anledningen? Nej, jag tror att de här pengarna som påven hällde ner i fickan på en spelar större roll.
Men det är ju spännande hela den här grejen. För vi har då dels tyska arméer och vi har polska arméer och Johan den tredje Sobieski. Innan han ens kan resa en armé på fötter så måste han ju sitta i 100, kanske 1000 samtal med olika adelsmän som alla är intresserade av att få några gulden själv eller få andra privilegier eller så. Så att det är inte som under just första världskriget att man bara drog in spak och sen började tågen med soldater rulla mot fronten.
Nej.
Utan det är ju ganska långsam mobilisering som pågår här. Samtidigt som du säger, 200 000 man eller vad de nu var, tågar mot Wien. Det här är ju en klassisk race against the clock. Det är, klockan tickar på väggen, laserstrålen närmar sig James Bond som är fastspänd på bordet eller så. Vad kommer ske först? Kommer de här europeiska makterna att hinna till Wien, eller kommer Wien falla för den turkiska framryckningen?
Ja, vem är James Bond mitt i allt det här då?
James Bond är väl då
Wien?
Wien.
Ja, just det. Bra jämförelse. Runt den turkiska armén så svärmar ju också en massa allierade tatarer. Vilket är då ryttare från stäpperna. Det är också turkiskt folk egentligen. Och det gör ju att armén blir ännu större. Och de här tatarerna har ju en förmåga att sprida ut sig snabbt åt alla möjliga håll i terrängen. Och i juli så kan man då se de här tatarerna fara runt och härja i byarna runt omkring Wien. Från tornen i Wien. Och snart ser man ju också då svarta rökpelare som poffar upp vart efter tatarerna bränner och härjar i trakterna här. Landsbygdsbefolkningen, de flyr ju in till Wien för att få skydd bakom murarna förstås. Murarna för övrigt är ju upp till 8 meter höga. Mer än 20 meter breda. Det här är fortifikationsuppgifter vi måste ha in.
Givetvis. Och så finns det lite så här olika, det finns yttre murar och inre murar och lite olika hinder som ska röjas.
Ja, det finns ju en ganska omfattande palisadbyggnad före själva muren också. Så är det.
Mm.
Alltså en trämur kan man säga. Men många invånare i Wien, de försöker istället för att ta skydd bakom sina egna murar fly västerut. Så det är landsbygdsbefolkningen som flyr in i Wien och sen är Wienbor som flyr ut ur Wien, västerut, bort från alltihop. Och det har ju då hävdats att ungefär 60 000 personer flydde från Wien efter det att kejsaren också flyr. För han har ju nämligen kommit fram till att han ska packa upp sina penaler och dra med. Och den här paniken dominerar ju över Wien med omnejd. Ett ögonvittne skrev så här: så stor var rädslan att inga människor var villiga att stanna kvar. Alla hästar och kärror som gick att uppbringa hyrdes omedelbart. Och vagnarna fylldes med förnäma damer och deras barn som tog med sig endast det värdefullaste. Skrik och jämmer hördes överallt, som om turkarna redan var herrar i Wien.
Kejsar Leopold är ju en härlig figur på det sättet. Det här delar han ju med vissa andra ledare och även delvis med mig själv. Att han svänger snabbt i hur han tycker att han ska förhålla sig till saker och ting. Är det kejsarens roll att modigt stanna i Wien, eller är det egentligen mer kejserligt att retretera och kunna sköta motståndet från annat håll? Det är beroende på vem han senast hade pratat med, så känner han väl ungefär det ena eller andra. Men han valde att schappa. Man gömde undan kungafamiljens smycken och så sen så red kejsaren därifrån.
Ja, det är den 7 juli han drar.
Och det är ju alldeles i sista sekund som man har fått saker och ting på plats. Livsmedelsförråden har inventerats och efter bästa förmåga har man lappat och lagat eventuella svagheter i befästningarna. Och den dagen, allra sista dagen efter att det allra sista huset utanför murarna hade rivits ner, det är också så här traditionen, man vet att man ska bli belägrade, då vill man ju inte ge belägringsarmén skydd för elementen eller saker de kan använda för att elda eller hålla på med. Så när man hade rivit Wiens förstäder, då anlände Kara Mustafa och hans enorma armé till Wien.
Mm. De som nu ska försvara Wien är ju ett antal av ungefär 15 000 personer. Och de leddes av en Ernst Rüdiger von Starenberg.
Mm.
Och den här Starenberg är ju den som då tar den roll som Leopold inte kände för att ta när han stack.
Ja, det är han som är kapten på skeppet och jobbar mycket energiskt för att försvara Wien.
Precis.
Jag tänkte fokusera på det här stora skådespelet som äger rum när turkarna börjar anlägga sitt läger. För det är ju verkligen imponerande teater. Goodwin skriver om när det turkiska lägret börjar byggas. Bakom den strålande ordningen i lägret, de storståtliga tälten och soldaternas tysta flit, låg en lysande organisationsförmåga. Den hade fulländats under seklernas lopp. Nu iscensattes den slutgiltigt på ett sådant sätt att de som stod uppe på murarna runt Wien måste tro att turkarna avsåg att uppföra en ny stad bredvid den gamla. Det hade tagit 1000 år för detta Wien att växa fram. Osmanerna överglänste staden på 2 dagar. Kara Mustafa lät anlägga en trädgård framför sin egen inkvartering. Flera sammanhängande tält av siden och bomull, täckta invändigt med tjocka mattor, med förtält och sovtält och latriner och rum för offentliga samlingar. Lika prunkande som någonsin ett palats. Så det är som en alternativ stad som växer upp bredvid den här en av Europas mest stolta och klassiska städer.
Mm. Staden består ju då av sidentält. Det är ju vackert säkert, men det är inte riktigt lika samma sak som en stad. Jag bara menar apropå citatet att den är finare och ståtligare än Wien. Det kanske den är, men det är ju inte samma sak ändå. Det är ju tält.
Du tycker att det är hårdvinklat att Goodwin ändå får skriva att det är trots allt tält.
Att det överglänser en stad som Wien är ju inte helt sant. Men vackert var det säkert.
Ja, pampigt. Ja, jag tror att på 2 dagar så är det nog svårt att åstadkomma bättre.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den första turkiska manövern, det är att gräva djupa skyttegravar täckta med tak, och sen har vi ju förstås tunnelbyggandet. Vi pratade om det här redan i avsnittet om Konstantinopels fall, alltså att det kan bli rena rama underjordiska kriget här. Och poängen är att gräva tunnlar in under fiendens palisader och murar och gräva hålrum där, sen placerar man ut en mina och explosionen ska göra då att, eller kan göra att, hela muren rasar ihop. Turkarnas artilleri här är ju dessutom ganska begränsat till skillnad från i belägringen av Konstantinopel där man hade rejäla pjäser med sig. Här hade man ju inte det, och man behövde ju förstöra murarna för att komma in. Så är det ju. Och därför gör det att de här mineringarna blir ju ännu viktigare, eftersom man inte har några artilleri då, kanoner alltså. Man har bara lätt artilleri som man beskjuter stan med. Och det räckte inte för att få murarna att kollapsa. Men man kan ändå skapa kaos inne i stan när de här kanonkulorna dimper ner. Och därför grävde då vinborna upp gatsten så att inte splittret av nedfallande kulor skulle bli lika stort. Och dessutom så behövde man ju gatstenen för att laga hål i murarna och så. Och under det första stormningsförsöket, med vågor av turkiska trupper som väller fram mot den yttre försvarsgränsen då, en palisad, så är det hela kombinerat med att en mina exploderar under jorden som kanske påverkar en sektion av försvarsverken där. Och efter det så är det larm och tumult och närstrider med fäktande sablar, vinande spjut och dammande med skötel från både angripare och försvarare uppe på murkranen här. Och det är full rulle. Och Starenberg, han är ju den som leder försvaret. Han blir själv sårad i början av belägringen, och sen måste han bli omkring buren i en stol högst upp där på muren för att ha någon form av överblick. Försvararna försöker ju då ibland göra utfall mot de här turkiska skyttegravarna. Men mest effektiva sättet, det är ju att sabotera de här tunnlarna genom att gräva egna motgångar.
Det låter ju konstigt. Vissa soldater blev speciellt skickliga på det här att höra hur fienden spadar tick, tick, tick grävde sig genom jorden och försöka genskjuta de här tunnlarna.
Motgångar, det är ju ett konstigt ord i det här sammanhanget, men det är ju
jag förstår vad du menar. Det är emot och medgång så grävde man sina gångar. I helgen så såg jag den nya tyska filmatiseringen av På västfronten intet nytt.
Ja, som den var, har jag sett med.
Ja, jag tyckte att den var helt otroligt bra. Så vackert foto och så fin och hemsk film. Och där finns ju ett antal scener på våldsamma sammandrabbningar i någon liten bunker eller i ett skyttevärn eller liknande. Det är bilder som har etsat sig fast hos mig lite grann. Och det såg ju i själva verket helt annorlunda ut i värnen utanför Wien 1683. Men det finns ändå någonting i hur så här, soldaternas sammandrabbningar nere i jorden direkt sliter bort alla lager av civilisation från kriget. Utan det är brottande och stickande i lera och vatten och blod. Och det finns, det är svårt att romantisera någonting som sker i en skyttegrav, tycker jag.
Ja, verkligen. Syftet med de här gångarna från vinarnas håll så att säga, är ju att man vill byta in i en turkisk gång, placera en mina i den och sen förstöra deras gång. Det blir som termitbon, tänker jag, med fullt med gångar eller så här myrgångar i en myrstack. De går kors och tvärs överallt. Det här är ju komplett livsfarligt förstås för alla inblandade att hålla på att gräva gångar där, både rasrisk och fienderisk. Man kan helt plötsligt stå öga mot öga med en motståndare när man har grävt hål i en gång och kommer in i deras gång.
En annan jämförelse är ju det klassiska PC-spelet Worms, där man också grävde sig fram och tillbaka i jorden och gensköt varandras gångar och minerade och sprängde varandra. Så att en myrstack, en termitstack eller ett tv-spel från 90-talet, allt är kanske lika talande.
Mm. Och nu när du säger så kommer jag att tänka på Ice Climber, det här gamla spelet där man tar sig upp gång för gång eller så här, olika nivåer. För det hände ju att det blev strid med hackor i de här gångarna också, eftersom man inte hade något annat att komma åt. Och så bara, oj, det är ju fiender, så börjar man hugga på varandra med hackorna. Och sen försökte man krypa ut åt varsitt håll innan tunneln kollapsar. Så att där har vi en referens till. Jason Goodwin skriver: de fick föra kriget nere i jordens innandömen, bort från dagsljuset och oväsendet. Man lyssnade efter ljuden av grävande spadar och gjorde egna tunnlar i hopp om att byta sig igenom till fienden. Hemska handgemäng i de trånga hålorna under jorden. Det var då stadens bagare, enligt sägnen, räddade vin. Tidigt en morgon när de stod vid ugnarna hörde de det omisskännliga ljudet av turkiska tunnelgrävare. De väckte försvaret på ögonblicket och sedan firade de sin bedrift med att baka små halvmåneformiga bullar, nämligen croissanger. Ja, slutcitat. Så skriver han, och det här går man förstås in och kollar på, ja, till början med Wikipedia. Då ser man att ja, de skriver också det här. Det här är ju någonting som ändå återupprepas bland annat här nu då.
Ja, visst började den där meningen med enligt sägnen?
Gjorde den det?
Ja, den gjorde det.
Ja, det gjorde den, ja. Men han presenterade den då här i boken, så att säga. Ja, du vill inte att det ska vara så här. Men enligt...
Nej, men det är ju... Ja, men, det är, jag hade nöjt mig med att vi inte skulle vara gräva i hästens mun, men om vi nu ska gräva... Det är ju inte troligt. Först det otroliga i att stadens bagare, de är ju uppe och bakar varje morgon, så det är väl inget konstigt med det. Men att de gör den här avgörande insatsen, de hör turkarna som gräver. Och så sen firar man det genom att uppfinna det här revolutionerande bakverket. Det låter så mycket som en efterhandskonstruktion. Alla mina varningsklockor klämtar.
Mm. Ja, det kanske är en efterhandskonstruktion. Men någonstans i historien har ju croissangen för böven blivit till. Sen håller jag med om att under en belägring så har man kanske inte varken tid eller, vad ska man säga, resurser för att hålla på och vika de här croissangerna på det här mycket finliviga sättet som man gör ändå.
Nej, eller så gjorde man det och det är jag som pratar i nattmössan. Vem vet?
Den 29 juli hade osmanerna förberett två mineringar som brände av samtidigt. En enorm explosion som slöt sönder palisaden och förstörde också muren bakom. Och försvararna på muren begravde sin storm av jord här. Snabbt behövde man då täppa till det här hålet i palisaden med sandsäckar och stockar och annat som drogs fram. Annars skulle ju turkarna kunna storma in i den här fästningsgraven som låg direkt nedanför stadsmuren. Och för att skapa tid åt att reparera den här palisaden så störtade ett par hundra österrikare ner i den här bombkratern och mötte angriparna. Och det blev ju väldigt hårda strider där. Men österrikarna lyckades alltså stå emot och få upp ett provisoriskt skydd igen. Den 7 augusti däremot så lyckades turkarna till slut ta sig förbi palisaden och in i den här fästningsgraven. Men under de kommande 37 dagarna så utspelar sig då brutala strider där i den här fästningsgraven, för Österrikarna står ju på murarna 6 meter upp och kan minst 6 meter upp och kan bara sikta rakt ner på de turkar som är nedanför och springer omkring där. De är inte så svåra att träffa och sådär. Och vartefter så leder ju det här till högar med döda turkiska soldater som ruttnar mellan de här murarna och resterna av palisaden. Och alltihop förstås insvept i kompakt krutrök. Och ändå är ju då frågan hur länge kan de här försvararna stå emot på det här sättet? För osmanerna håller ju på, även om det kostar väldigt mycket folk, så håller man ju metodiskt på att mala sig närmare hela tiden. Och försvararna själva är ju nere på ungefär ett antal av 4000 man av sina ursprungliga 15000. Det börjar se jobbigt ut här. Hoppet håller på att sina ut genom den där alla hål då i selen.
Den där laserstrålen, nu börjar den vara riktigt nära James Bonds skrev.
Så kan man beskriva det hela. Befolkningen i Wien, de lever ju snart på svältgränsen här framåt hösten. Som för alla städer som belägras egentligen under en längre tid så börjar ju förråden sina, va. Och enligt uppgift så, ja men först äter man upp stans katter och sen går man över till att äta råttorna. Och ibland fanns det till och med en åsna man kunde sätta i sig. Förutom det psykiska påfrestandet som de måste utsättas för, bland annat genom det här med det monotona bombandet uppifrån, så kan man ju heller inte göra sig av med avfallet. Vilket leder till att skiten snart rinner längs gatorna och det blir en obehaglig stank och sjukdomar som sprids och allt det här. Starenberg själv blev ju också sjuk.
Inledningsvis så hade han ju problem också, befälhavaren, med att österrikiska kvinnor smög sig ut ur staden för att byta med turkiska representanter för att få lite annan mat också. Mm. Det gällde ju att få tag i grönsaker eller annat, men det där skulle han ju stänga ner också. Så det där tycker jag är lite spännande, hur länge det faktiskt finns ett utbyte, belägringsarmé och belägrad befolkning.
Den här Kara Mustafa, han hade ju inte gett order om några generalstormningar, om man säger så. Inga tsunamiliknande vågor och krigare som beslutsamt sköljer fram mot murarna. Bara någon liten attack då och då, kan man säga. Och som Godwin skriver, hela tiden bara detta kusliga, långsamma, metodiska grävande och minerande.
Ja, just det. Och Godwin skriver om det där i samband med en händelse den 12 augusti, då man hör en kraftig och vass smäll. Och sen hör man hur stenar sätts i rörelse. För då hade turkarna lyckats placera en mina precis bredvid den yttre muren. Och man slår upp ett hål stort nog för 50 soldater i bredd att gå igenom. Och då upplevdes det väl som att nu är det nära. Men Kara Mustafa var väl inte en general som lät sig påskyndas i onödan. Och det är ju här som Godwin menar att nu var tiden kommen för den här blodisande generalattack som det osmanska riket i sina glansdagar var omtalade för. Där man bara skickade våg efter våg och helt enkelt skrev av: de första vågorna vi skickar, de kommer stickas ner och skjutas ner, men vi kommer fortsätta bara välla fram och vi kommer ta staden. Men Mustafa gör ju inte de här grejerna, utan som du säger, han gräver och spränger och gräver och spränger. Och det har ju diskuterats fram och tillbaka egentligen sedan 1683 varför han inte mer energiskt forcerade staden. Varför han inte, som James Bond-skurken Blumfeldt, bara skickade den där lasern rakt över den fastspända James Bond på bordet. Ett argument som fanns i Goodwins bok som jag tyckte var intressant i alla fall handlar ju om att Mustafa kanske ville forcera fram en kapitulation, att han läste läget som att de kommer ge sig när som helst. För om staden togs med våld, då skulle det råda 3 dagar av total plundring. Och det är en stad som är platt fördärvat som han kommer lämna över till sultanen. Men om staden kapitulerade, då tillföll hela staden den osmanska staten. Och det var ju ett vackrare krigsbyte att lämna över.
Ja, det var ju sedvänja och muslimsk lag det här med att det skulle tillfalla trupperna om staden stormades och föll på det sättet. Mm. I början av september så drar det ändå ihop sig till slutrond. Den 4 september har ett antal miner sprängts, murarna har rasat igen och turkarna sätter in ändå mer och mer målmedvetna och intensiva försök att ta sig igenom de här hålen i de sammanrasade murdelarna. Men de kvarvarande försvararna står ju nästan ofattbart modigt upp och kämpar tätt bredvid varandra i närstrider här. Och på nätterna försöker man fylla igen hålen. Och invånarna i Wien har väl egentligen ingen kunskap om att det ska komma någon undsättning heller. Och det är det som är. De fortsätter kämpa även fast de inte vet att de kanske kommer kunna bli räddade av någon. Men Mustafa visste ju att det fanns fiender som var i närheten. Även om man inte först hade velat tro på de här uppgifterna. Och det var väl därför som de här anfallen intensifierades just i början av september. Förmodligen också. Det höll på att bli bråttom här.
Mm.
Wienborna, de lever i en hopplös ovisshet fram till början av september, kanske 8 september har angetts, då man kan se signalraketer skjutas upp i natthimlen nordväst om stan. Och det kommer då från en undsättningsarmé som äntligen har kommit efter 2 månaders belägring. Lycka, lättnad, förhoppningar som säkert sveper fram vid den där åsynen och den där raketen upp i luften. Och vad är det som har hänt här nu då egentligen? Jo, det är de här förhandlingarna som efter mycket om och men har vevats i hamn då. Ja, det är ju en, vad ska man säga, en allierad tysk armé förutom den rent österrikisk-habsburgska armén på 20 000 man. Så är det en del andra tyska stater som Bayern, Schwaben och Franken som har skickat uppåt 20 000 man de med. Och sen har vi kurfursten av Sachsen som hade snabbt lovat att hjälpa kejsaren med mer än 9 000 man och ytteri. Det där hade han sen ångrat ganska fort eftersom han hade ju lovat det här innan han hade ställt några villkor. Och det var ju väldigt dumt jämfört med...
Ja, det är inte så man ska förhandla.
Nej, man ska först säga bara, vad får jag för det här då? Och det gjorde ju de andra furstarna och fick därför ut en himla massa fina slantar ur det här. Men han hade ju redan lovat och då kunde han ju inte backa.
Det är som första dagen på jobbet när man sitter vid fikabordet och märker att jag är den enda som inte har löneförhandlat här bland de andra nya.
Hur märker man det?
Jag vet inte, man märker det bara. Nej, jag vet inte. Men en intressant grej med den här tyska armén är ju att precis som att Leopold hade funderat, ska jag stanna i Wien eller ska jag schappa? Så han ju också funderat, borde det vara jag som står längst fram för den tyska armén? Jag är ju ändå kejsare, det vore snyggt. Eller är det egentligen så att det är mer kejserligt att hålla avstånd?
Mm.
Och lite så här svalt bara se över saker och ting. Det går ju att hitta en kompromiss dock, som Goodwin skriver. Som alltid oförmögen att välja tog han genast till båda dera och velade runt vid Donau, halvvägs mellan Wien och det nya högkvarteret i Passau. Så det blev de olika tyska förstarna och fältherrarna som ansvarade för de olika styrkorna i första hand.
Ja, bland annat Karl av Lottingen som är kejsar Leopolds svåger är en av befälhavarna. Man kan inte hävda att Leopold är en särskilt beslutsam man.
Nej, men har man... bra folk under sig så kan det ju lösa sig ändå.
Ja, det kan det ju. Och förutom alla de här tyska trupperna så är ju också polackerna på väg. Under ledning av kungen Johan den tredje Sobieski. Det här påminner dock lite om spartanerna vid slaget om Maraton 490 f.Kr. För frågan är ju, kommer polackerna hinna fram till slaget? Det hade ju inte spartanerna hunnit på sin tid.
Nej.
Totalt ska undsättningsarmén ha uppgått till ungefär 75 till 80 000 man. Och vid sin ankomst i början på september så sätter den allierade tyska armén direkt igång och besätta höjderna norr och väster om stan. Osmanerna, de såg ju ut över höjderna här och kunde konstatera att nu har vi folk runt omkring oss här. Så man håller ett krigsråd den 9 september. Flera av officerarna föreslår då att man ska ta och avbryta belägringen för att istället angripa den här kristna tyska armén som är runt omkring en. Men storvisiren Mustafa, han vill inte upphäva belägringen. Han vill fortsätta med den. Istället vänder han bara några få styrkor och kanoner i riktning mot tyskarna då. Och Godwin konstaterar: Kaja Mustafa borde aldrig ha låtit fienden besätta åsarna runt läget. praktiskt taget utan att bjuda motstånd. Han borde också ha avdelat vissa av sapörerna till att gräva skyttegravar runt läget för att byta eventuella kavalleriattacker och ge de egna musketerarna täckning. Kanske förlitade han sig på den ojämna terrängen, de otaliga sänkor, hålor och klyftor som krackelerade sluttningarna. Ja, här kommer Godwin in på väldigt betryckande avstånd i tid och föreslår vad han borde göra.
Ja, absolut. Men det är väl också så att det är lite svårt att begripa hur lätt man hade tagit på hotet. För
ja,
det blir ju ändå någon slags genomgående tanke och ett genomgående agerande från det att man avskriver de här tidiga rapporterna om att det kommer en undsättningsarmé som nej, det stämmer inte. Till att man hade låtit de här tyska soldaterna inta höjder, till att man nu inte sätter in eget försvar mot sitt eget läger.
Nej, det är ju förstås obegripligt egentligen. Det är så att Godwin har ju rätt. Det är bara det att man, när man kommer så här långt senare och kritiserar saker och ting i en verklighet man inte själv är i närheten av, då ser ju det ser lite konstigt ut. Men han har ju förstås rätt. Det är märkligt att Mustafa inte gör mer åt det här problemet, för det är ju överhängande. Ja.
Nu kanske vi inte har de polska soldaterna på platsen, men jag tycker i sammanhanget att den polske kungens rätt berömda uttalande apropå första gången han la ögonen på det osmanska lägret, att en armégeneral som varken har tänkt på att förskansa sig eller att koncentrera sina styrkor utan kamperar som om vi befann oss hundratals kilometer bort, han är predestinerad att förlora.
Mm.
Förberedelserna för att plötsligt ha en annan armé i ryggen var ju det närmsta obefintliga. Det är ju inte som att det finns en liten kritisk svaghet som i dödsstjärnans avgassystem som en flink pilot kan utnyttja här, utan här handlar det om att hela dödsstjärnan är utan försvar eftersom man hela tiden har menat att den kommer inte attackeras. Men den kommer ju attackeras.
Ja. Belägrar dödsstjärnan något annat då, eller är det något inne i dödsstjärnan som också kan angripa utåt så att säga?
Alltså, på ett sätt är ju dödsstjärnan väldigt, den är bra och dålig för att belägra, för den skjuter ju sönder hela planeter.
Mm.
Så att bara du får dödsstjärnan bredvid din planet, i alla fall som jag kommer ihåg det, jag kommer ju bli rättad på i stor detalj om jag har fel i det här, men liksom, själva dödsstjärnans grej är att den skjuter någon slags laserstråle på en planet som exploderar, så bara att du har det hotet, mm, är ju ett väldigt kraftigt belägringsmedel. Där kan du nog framkalla en rätt hastig kapitulation, tror jag.
Ja, men okej, vi ska inte hålla på det här långbänk, men dödsstjärnan kan ju alltså skjuta utåt. Och kommer det då någon och anfaller den utifrån, så kan den ju beskjuta med den här laserstrålen.
Ja, okej, okay, absolut.
Jag fattar vad jag menar. För att det här skulle bli en hållbar jämförelse, så behöver ju dödsstjärnan omsluta nästan någon planet som är den belägrar.
Ja, så är det.
Mm.
Men min jämförelse gick ut på att dödsstjärnan, den gick ju inte inta. Den hade bara en svaghet som en flink pilot kunde utnyttja. Medan Kara Mustafa har byggt en dödsstjärna som bara har svagheter för yttre påverkan.
Just det. På morgonen den 12 september så anfaller då den allierade tyska armén nedför sluttningarna på berget Kahlenberg. Och nu går man till angrepp. Men det är inte så att det smäller ihop om man är i strid direkt här. För att det är ganska besvärligt att ta sig ner för det här berget.
Yeah.
Och infanteristerna tar sig då neråt mellan de här åsarna i skydd av det tyska artilleriet som dundrar på under tiden här. Ett turkiskt ögonvittne beskrev synen senare som: en flod av svart bäck flöt ned för sluttningen och begravde och förstörde allt. Så man får se det som att här rinner det ner soldater mellan åsarna på något sätt och försöker ta sig ner på, vad ska man säga, fast mark som inte sluttar. Tyskarna har ju bestämt sig för att anfalla utan polackerna som alltså inte har dykt upp än. De verkar ju dröja.
Exakt, men samtidigt tror man också, man väntar ju på dem. Så det är ju ett angrepp som har inletts lite grann i hopp om att, ja, men vi blir ju fler allt eftersom.
Ja, jo, det är ju ja, så är vi ju. Lite riskabelt. Osmanerna har ju dock ingen information om att polackerna ens är på väg. Men röran för de tyska enheterna när de ska ta sig ner blir ju ganska stor. Och det är kompanier som kommer ifrån varann och ett tag så är flera stycken kompanier helt försvunna. Bara vart tog de vägen? Ja, då var de vilse i någon ravin någonstans. Och ytteriet och infanteriet, de blir helt tilltrasslade i backarna och bergen här. Och blir koncentrerade tillsammans och rör ihop sig. Och efterhand så kommer det ändå till strider på slätterna nedanför de här bergen. Särskilt om en by som heter Nussdorf. Och man har rop på Allah och det är Jesus om vartannat. Och musköter som knallar mellan kåkarna här. Och tyskarna, de lyckas ju då till slut med ett kombinerat anfall av ryttare, infanteri och artilleriindustrad. Att driva ut osmanerna ur den här lilla byn. Och Kaja Mustafa, han kan inte tolerera det. Och flyttar då fram sin egen position närmare frontlinjen. För att komma nära där och kunna dela ut order och se vad som händer. Framåt lunchtid så har det här slaget om vin, som det kallas, gått helt i stiltje och ingen sida kan riktigt få överhanden. Men klockan ett på dagen så hörs tyska jubelrop.
Eller om det är lättnad.
Ja, det kan det ju lika gärna vara också förstås. Men de är glada ändå.
Där ser man polacker.
Ja.
Genom en sorts smal passage kommer de ridande. Och det är, ja, som Goodwin säger, styvt turkiskt motstånd framför dem, men de slår sig fram genom dem.
Mm.
Nu är hela undsättningsarmén samlad.
Ja, snart i alla fall. Det är totalt 27 000 soldater, många tusentals ryttare, och framförallt har man de 3 000 bevingade husarerna, det polska elitkavalleriet, som vi har nämnt ett par gånger nu bara det senaste året här, senaste avsnittet om den stora oredan.
Mm.
Det är lustigt att de har dykt upp så mycket nu. Ja, de var ju exceptionellt skickliga och järva förstås, men deras spektakulära utstyrsel är ju det som framförallt kanske också bidrar till kändiskapet. Iklädda rena riddarutrustningar med långa lansar krossar de ofta motståndet när de rider fram då i täta formationer, och på deras sadlar så höjer sig alltså stora ställningar med svanfjädrar som ger ett väldigt mäktigt och skrämmande intryck. Och längs officerarnas ryggar så hänger ett leopardskinn som mantel också.
Historikern Timothy Snyder har poängterat att de här sablarna som husarerna kommer ridande med, då har de plockat upp från tatarerna som är ett turkiskt folk.
Mm.
Så här har vi någon sorts, jag vet inte, fin kulturell blandning på slagfältet också med olika influenser.
Ja, det kan man ju säga, ja. Sobieskis ryttare och trupper, de kunde ju inte bli helt användbara förrän de hade kommit ner på flackmark så att säga, och det tog ju sin tid ändå. Timmarna gick innan polackerna äntligen runt klockan 16 var nere, och det är flera timmar sedan man såg dem då, och det är klart det är bergigt och dant här, men då kan man gå till riktigt motanfall. Och samtidigt sätter tyskarna in en extra ansträngning i sitt anfall också, och storvisiren, han befinner sig nu nästan exakt vid fronten eftersom han har flyttat fram sitt högkvarter. Och börjar bli beskjuten av tyskt artilleri. Va? Pang, boom, svänger ner en massa stora kulor framför fötterna på honom där. Och det är en himla röra förstås. Han kanske hade tagit sig lite för nära fronten för att få en överblick här. Har ju folk nyktert konstaterat efteråt.
Mm.
Egentligen så är ju de här beridna husarerna som polacken har helt utdaterade mot arméer med handeldvapen som skjuter kulor, eftersom de kan ju gå rakt igenom rustningarna på den här tiden. Men här i slaget om Wien 1683 så skulle de göra ett sista episkt framgångsrikt framträdande i vad som måste beskrivas som världshistoriens största kavallerichock. Åtminstone har man gjort det. Totalt är 18 000 polska ryttare som rusar fram i dundrande galopp med sina lansar. Likt nålar riktade mot den förskräckta fiendens läge här. Svanfjädrar som fladdrar i vinden, leopardskinn som fladdrar och turkiska tält som fladdrar när kavalleriet spränger in genom läget. Och i en sista hälsning till historien innan moderniteten stänger ner det historiska kapitlet om de här teatraliska riddarna med lansar, så jagar polackerna bort turkarna från slagfältet och från Centraleuropa. I ett enda stort blodbad förstås.
Just det. Vilken medryckande prosa. Jag ser det framför mig. Det är, i och för sig hoppade vi över min favoritdetalj i det här. När de här kristna befälhavarna före anfallet hade samlats för att diskutera. Ska vi forcera striden redan samma dag eller inte? Varpå en saxisk general klev fram och sa. Jag är en mycket gammal man och jag vill ha ett bekvämt nattkvarter inne i Wien. Det är en.
Ja, men nu fick du med det ändå eftersom man kan gå bakåt och se vad som har hänt efter. Ja, ja men det är klart, det är inte lika, vad ska man säga, historiskt, episkt och pampigt att en gammal gubbe behöver sträcka ut benen i en säng och att det är därför man anfaller, som att de här husarerna får dundra fram, va?
Nej, men det är skönt för honom att han i alla fall fick ligga lite bekvämt den natten. För det fick han ju.
Det är två aspekter av samma verklighet som ska fram här. Mustafa, han får ju försöka fly från sin position. Han har ju inte varken tid eller is i magen att rida ut det här anfallet på något sätt. Så han flyr till tältet och rafsar åt sig sin skattkista och sen far han iväg från den här vintrakten och gör det i sån fart att han till och med tappar sin turban. Som Världens historia skriver, efter drygt 12 timmars strid var slaget över. Wien var äntligen befriat och Västeuropa hade räddats från hotet från en osmansk invasion. Aldrig mer skulle turkarna försöka tränga så långt in i Europa.
I vild panik försökte Kara Mustafa, han började avrätta officerare för att visa att det här var inte mitt fel och det är andra som redan har tagit smällen. Det hjälpte ju föga, utan sultanen beställde, som seden föreskrev, Mustafas huvud. Nu fick han också levererat in vacker silkessäck. I en version av berättelsen så är storvisirens sista ord de lakoniska. Se nu till att knyta en ordentlig knut.
Ja, och ganska länge kunde man se Mustafas huvud ligga på en kudde i ett vitrinskåp på Konsthistoriska museum.
Mm.
Åtminstone enligt Godwin, som skriver, innan någon sillmjölke till museiintendent i all välmening gömde den för allmänhetens blickar.
Ja.
Ja.
Det finns fotografier.
Men det är ju lite makabert att ha ett huvud på en kudde där.
Ja, jag tycker inte man behöver ha det.
Det här är ju en stor framgång, inte minst för polackerna förstås. Och Godwin skriver ju också, i spetsen för sin polska armé bröt Sobieski in i läget medan tyskarna ansträngde sig att hinna i fatt. Den dagen säkrade Sobieski och hans män det mesta bytet. Aldrig hade turkiskt läger störtats över ända så plötsligt. Det är dagen efter det här slaget som Wiens befolkning går ut på slagfältet för att försöka hitta liksom saker att plundra, men det hade ju många soldater, inte minst polackerna, redan gjort. Men det ska ju vara nu då som man hittar de här stora förråden av kaffebönor. Och det stämmer ju nog, men däremot så har man varit lite mer osäker på om det var de här kaffebönorna som ledde fram till Wiens första kaféer. Det ska ju varit någon som fick det här som belöning för någonting och sen startade något kafé. Men det ska då enligt kritiker ha hänt först ett par år senare. Då borde de här bönorna inte gå att använda. Ja, det finns lite sådana här invändningar. Men jag vill hävda att det var här det började med kaféer.
Du vill med bestämdhet hävda?
Nej, inte med bestämdhet. Men jag tror
försiktigt
nog... Försiktigt hävda jag att det var här som de första kaféerna i Europa började. Och det var vi ju. Men att det har att göra med de här bönorna. Apropå Mehmet den fjärde, sultanen som hade skickat det här silkesnöret till Mustafa, så kommer ju han själv att bli fängslad och avsatt i en palatskupp och ersatt av sin bror Suleiman den andre 1687.
Det. Och det var ju en kuppryllig Fasil Mustafa som var tongivande i den kuppen också. Också en av sönerna till den ursprungliga kuppryllen.
Ja, just det. Ja, orsaken till den här palatskuppen var ju att man hade lidit ytterligare ett svidande nederlag mot österrikarna i slaget vid Mohacs. Hur det nu uttalas. Mohacs? Samma år, alltså 1687. Och kriget kommer ju rulla vidare till 1699 med ännu fler militära nederlag.
Ja, Osmanska riket, de fick ju lite nåd där några år eftersom österrikarna behövde. De krigade med Frankrike, Ludvig den 14:s Frankrike i flera omgångar. Ja. Men sen så blev det fler militära motgångar, precis som du sa, och 1699 en väldigt svidande fred. Där Transylvanien och Bukarest och delar av Balkan blev österrikiska.
Och Ungern.
Just det. Som Ingmar Karlsson poängterar i sin bok Turkiets historia, så mindre än en generation efter man sett ut att kunna ta en av Europas klassiska städer fick man nu skriva av hälften av sina europeiska ägor. Och det visade ju också för de andra staterna att det osmanska riket inte längre var en militärmakt att frukta egentligen.
Nej, nu var det verkligen på nedgång och det kommer ju, ja, det är i alla fall inte samma hot som det har varit tidigare. Och nej, även om det inte kommer att braka ihop som en soufflé direkt här, för det tar ju 200 år, så är det väl så som Goodwin skriver: dess täcke hade blåst av, dess svaghet hade uppenbarats och i världens ögon var rikets betydelse så gott som uteslutande diplomatisk. Framöver kommer de turkiska ledarna bara att ta turkiska beslut.
Ja, och det respekterar vi.
Ja.
Vid något annat tillfälle kanske man kan göra ett helt avsnitt där man diskuterar olika typer av politiskt historiebruk. Den här händelsen har ju tyvärr fått något av ett oförtjänt och ett lite ökänt rykte i och med att den spelar en viktig roll i Anders Behring Breiviks manifest. Och dessutom så är Gates of Vienna, som alltså syftar till det här, en mycket känd högerextrem blogg där man använder den här episoden som en symbol för kampen, den civilisatoriska kampen mellan kristendom och islam. Börjar man syna de här två olika sidorna 1683 så blir den soppan direkt grumligare. Men lite grann att hålla på så ingående är också att ge validitet till ett extremt och manipulativt historiebruk som man faktiskt inte behöver ge validitet till. Men det måste ändå nämnas i och med att belägringen och slaget vid Wien är så känt i det här sammanhanget.
Det här har du helt rätt i. Och du har också helt rätt i när du säger att det här kan vi återkomma till i någon form av sammanhang där vi pratar om hur historiebruk har använts och så vidare. Apropå Trastfältet som vi också har pratat om i det här avsnittet. Men för den här gången låter vi 1600-talet vara kvar i 1600-talet och tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Det gör vi. Hej då med er!
Hej hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.